Idag här i Livslångt så ska det handla om något som kanske de flesta av oss tar för givet. Man säger om barn, hon har redan knäckt läskoden, det har jag hört många säga, även om mina barn. Och det är ju så att lära sig läsa och skriva är något som de flesta av oss bara gör som en del av en utveckling. Men för inte så få barn så handlar det faktiskt inte om att bara knäcka en kod som kanske känns ibland helt omöjlig att förstå, utan om att bli sedd och förstådd och få rätt stöd för att kunna läsa och skriva. Dyslexi ska vi prata om, som ni då förstår, och eftersom det tillhör ett av våra vanligaste, en vanlig form av läs- och skrivsvårigheter, och ändå så är kunskapen ofta splittrad om det här. Så idag ska vi göra vårt bästa för att förstå lite vad det innebär. Vad innebär dyslexi? Hur är det att leva med det? Hur möter skolan de här svårigheterna och också resten av livet? Vad kan vi lära av det? Så i två avsnitt ska vi prata om detta i en liten miniserie, och då börjar vi rakt in i frågan att lära och leva med dyslexi. Så varmt välkommen till dagens gäst Tor Gai.
Tack så mycket.
Livslångt. En podd om lärande.
Du har själv levt med det här och är också grundare av Tor Talk, som vi kommer att prata om under avsnittet. Men som alltid här Livslångt så vill jag verkligen börja med dig. Så vem är du, Tor, när du beskriver det för någon annan?
Jag brukar nog inte göra det. Men...
det är en svår fråga.
Men, jag lyssnar på några poddar på dig, och jag ser att vi är lite lika på så sätt att man alltid vill typ lära sig nya saker. Jag tänker och klurar mycket, och bara nu i början när vi kort beskrev hur det här programmet fungerar, så hade jag sett 1000 frågor om så här, okej, funkar det så här? Men jag höll mig.
En stark inneboende nyfikenhet alltså.
Ja. Mm. Ja, det är det. Men sen har jag också, i och med att jag vuxit upp med hade dyslexi när jag gick i skolan, och så har det nog präglat mig ganska mycket på det sättet att såg som lat och korkad. Så att det var så här, på ena sidan jätteintresserad av att förstå hur saker och ting fungerar och kände att jag förstod saker och ting. Samtidigt så totalt underpresterade på de flesta områden, även matematik som jag gillar väldigt mycket. Så att den dubbelheten har väl präglat mig ganska mycket. Man vill bevisa sig kanske inte lika mycket längre, men har varit väldigt mycket så. Mm. Men annars så tycker jag att jag är ganska glad. Jag tycker relationer är viktigt. Jag har 3 barn som jag såklart älskar. Mm. Vänner och så som man vill. Ja, jag tycker om att umgås med folk.
När du sa att du sågs då kanske ibland som lat och korkad, vad var det som hände med dig och din nyfikenhet när du då liksom inte kunde ta dig över det som sen visade sig vara de här läs- och skrivsvårigheterna?
Alltså, man kommer ju inte vidare så mycket. Jag vet att jag hade olika idéer och tankar som jag typ kan vara lite stolt över idag, att jag har lyckats klura ut dem i den åldern. Men när jag skulle typ försöka förklara för någon, då var jag redan liksom sedd som någon som inte riktigt förstod saker och ting. Och sen när jag kom med någonting som kanske var lite för komplext för min ålder, då tyckte de att jag svamlade liksom och kanske borde ägna mig åt lästräning istället och sådär. Jag kunde läsa, men så fort du ska läsa lite längre så var det jobbigt. Och då tog jag slut. Så att jag kunde ju... Alltså, jag tror att det blev mycket att jag hade idéer, tankar och ville komma vidare. Och även det som vi kanske läste på lektionerna hade jag tankar om. Men då tyckte lärarna så här, men okej, du fattar det där, du kan läsa. Varför gör du inte det du ska göra? Så att, det blev nog att jag kände att jag inte alls blev sedd i skolan. Det var många lärare som var väldigt frustrerade, vilket resulterade i att de var taskiga liksom. Så att det blev... Man stannade av i utvecklingen väldigt mycket, tror jag.
Vad tänkte du själv när du kände att jag tog slut när du försökte läsa längre till exempel? Vad tänkte du själv om dig själv då? Eller vad det berodde på?
Jag var väl mest imponerad av att andra gjorde allt det här superjobbiga som jag gjorde.
Mm.
Och bara gjorde det liksom. Jag tyckte att andra var så otroligt duktiga.
Mm.
Mm.
Och du kände dig inte som en av dem då?
Nej.
Mm.
Men ibland kunde jag känna att vissa saker, när det kom till matematik till exempel, då kunde jag säga, men då fattar ni inte det här? Det är ju självklart.
Mm.
Men det blir att man, när man är dålig på det som alla är bra på, då när man är bra på någonting, då kan det bli så att man totalt nedvärderar det man är bra på.
Mm.
Man tänker, om jag är bra på det här, då är det antingen jättelätt för alla andra eller inte så viktigt.
Mm.
Mm.
Just det. Vad ledde det här till? Alltså, du gick ju i grundskolan som alla andra i en skolplikt och så småningom så utvecklades ju det här. Men hur, liksom, vad hände med din skoltid och vad ledde det till att lärarna inte förstod vad det var som fattades dig och var rent av taskiga som du sa?
Ja. Alltså jag hade hemifrån min mamma och tyckte att du ska klara alla grundämnen så du kan plugga vidare. Min pappa också var lite akademisk, så det var liksom självklart att man skulle plugga vidare. Och så jag tog något efter gymnasiet, tog jag ledigt ett tag för att jag var helt slut, jag hade väldigt dåliga betyg. Men sen så sen tog jag mig på universitetet, tjatade mig. Jag hade 2,7 i betyg, det var 4,5 intagning och jag är väldigt envis. Så att,
ja, det måste det ha varit. Hur gick det till?
Alltså jag fick en omöjlig uppgift, för jag kunde få 0,5 extra i och med att jag hade dyslexi.
Mm.
Men det räckte inte. Och sen så sa jag, men jag kommer klara den här utbildningen. Det var datastyrvetenskap. Och till slut sa hon som ansvarig att om du kan fixa ett intyg till mig att du klarar den här kursen från någon, så kan du få gå utbildningen. Men jag går på semester om 2 timmar.
Hur gjorde du då?
Ja, men då hade jag precis gått en började gå någon HTML-kurs vid Arbetsförmedlingen. Så jag ringde upp läraren där. Alltså jag hade gått där 2 dagar eller någonting sånt där. Vadå, kan du fixa det här till mig? Ja, så då skrev han ett intyg som var väldigt så här svepande. Liksom, att ja, Tor har visat att han kan.
Mm.
Och sen faxade du in det, för det var på den tiden.
Jajamän.
Och så kom det in. Och då var han så här, ja, okej.
Och sen tog du dig igenom den utbildningen och det är ju en av anledningarna, gissar jag, till att du har kunnat utveckla ett verktyg idag som stöd för andra. Men vad var det som ändå sporrade dig då när du var väldigt slut och hade haft de här utmaningarna i skolan att komma in? För det är inte en jättelätt utbildning, systemvetenskap. Så vad var din drivkraft?
Ja, men det var nog det jag sa innan. Jag vill så gärna typ lära mig saker, komma vidare. Och jag blev som hantverkare, vilket var roligt, men jag var en hemskt dålig hantverkare. Men jag gick mest och klurade, jag glömde bort alla verktygen, jag råkade såga i någon parkett någon gång, jättestor parkett mitt i, jag skulle säga. Alltså katastrof.
Mm.
Så jag var alldeles för rörig för det. Så då blev det inte något kul heller. Och sen så bara gick jag och klurade på olika saker jag ville göra, och sen så sökte jag in till vad jag trodde var en annan utbildning, men det var datastyrvetenskap.
Mm.
Men jag tror det var civilingenjör. Så ja, bara kände jag att nu är det dags att börja plugga.
Mm.
Göra någonting.
Och hur gick det sen då med det där intyget som sa att du skulle klara det? Hur blev det?
Jo, jag klarade allt utom 3 poäng, en kurs som jag gjorde om och om igen. Så att jag tog ut en kandidat istället för en dåtidens magister. Men det roliga är att de här kurserna som var de allra svåraste, de fick jag alltid, det var väl 2 som framförallt var de ökända kurserna, de fick jag, ja, men jag var väl bäst eller bland de bästa klassen på dem.
Mm.
Och sen hade vi de här böckerna typ IT management eller alltså stora tjocka böcker som man skulle alltså lära sig olika, alltså det är säkert jätteintressant om jag hade fått alltså läsa som jag läser idag, då hade jag nog älskat det.
Mm.
Men där fick jag skriva om dem 2-3 gånger ibland liksom för att eller 2 gånger och klara mig precis på gränsen. Så de var ju hem, alltså jag kommer ihåg, jag pluggade, jag satt på bibliotek, pluggade 40 minuter tills jag var helt slut och sen så bytte jag till ett fik för jag började byta miljö och så satt jag där i kanske 40 minuter, en halvtimme. Sen gick jag hem och typ sov ett par timmar, sen gick jag och pluggade igen en halvtimme någonstans. Och sen om jag hade lyckats 4 sådana sessioner en dag, då var jag jättenöjd. Mm. Men jag var alltså helt, helt trasig. Men när jag kom till programmeringskurserna, då var jag ju bara, då tyckte jag det var jättekul. Då var jag jätteengagerad. Så då, ja. Så det var högt och lågt, kan man säga.
Ja, för vad är det du beskriver nu? Vad är det för energi som går åt när liksom hjärnan inte kan samverka och processa det som du vill ta in? Vad händer då?
Jag kan börja bara berätta liksom varför det är så tungt och varför det går så långsamt. Mm. Och det är själva... Sen är det olika för olika personer, olika dyslektiker och så vidare. Men i mitt fall så var det att avkoda orden. Det tog så otroligt mycket energi. Att få det till en... I mitt fall, alltså jag var fortfarande på så här ljudande planet. Mm. Så att få det till någonting, att ljud i huvudet, alltså varje ord tog jättemycket energi. Och var det längre så typ behövde man byta upp det. Så att stirra på de där orden tills de blev någonting. Och sen så nästa ord. Och just det där tog så mycket energi för varje ord att göra om det. Mm. Så sen när du har kommit till slutet av meningen, ja, men då kanske du behöver läsa om den igen. Och framförallt så har du inte fått den med den här melodin som finns egentligen.
Just.
Så att utan melodin så blir orden väldigt svåra. Det är som jag skulle tala helt monotont nu. Det skulle vara svårt att förstå vad jag menar egentligen.
Mm. Och svårt att orka lyssna.
Ja, och svårt att orka lyssna, också svårt att förstå vad innebär den i det här.
Ja,
att melodin är så viktig. Och melodin kommer automatiskt från flesta. Så melodin kom inte. Och det tog jättemycket energi. Så att då blev ju varje mening en kamp. Liksom. Och sen när du läser ett helt stycke, ja, då måste du säga, okej, vad handlar det här stycket om? Liksom. Så att det blir så fragmenterat allting. Mm. Du har ingen energi, det blir fragmenterat. Du har ingen energi kvar för att minnas du har läst eller analysera det du har läst. Mm. Så när du kommer längst ner till en sida, men du kommer inte ihåg vad det stod i början av sidan. Det var lite svaret på din fråga där också, att just att det blir så fragmenterat och man liksom inte kan minnas, svårt att minnas, så man får göra, kanske i bästa fall göra anteckningar, men eller ja, det gör man väl kanske, eller det gör man ju, ja, jag kanske inte orkar det. Ibland vill man bara hinna läsa igen, det är så mycket, jag vill bara läsa igenom det, så att man har också en extrem stress på det där hela tiden.
Jag skulle säga att det låter ju som ett omöjligt uppdrag när man hör det, liksom, att du ska ta dig igenom tjocka böcker när detta pågår då, den här processen som tar all den här kraften och tiden av.
Ja. Och sen har du konstant tanken att du är värdelös för att du inte kan det här som alla andra kan så lätt. Och att hur ska det gå? Och så. Ja, men så du har liksom allt det där. Och sen vet du också när tentan kommer kanske du inte hinner läsa klart frågorna ens. Liksom. Så att, det är ingen skön känsla.
Oerhört.
Jag har distanserat mig ganska mycket från det nu, men den, herregud alltså.
Mm. Ja. Kommer det tillbaka när du pratar om det?
Nej, inte så mycket längre.
Nej.
Mm. Hade det varit för ett par år sedan hade det säkert varit det, men nu är jag mer förbannad att det fortsätter för andra.
Och det ska vi komma tillbaka till. Men jag vill bara backa bandet, för du sa att du kunde få 0,5 mer i meritvärde då för att ta det in. För att då hade man ju upptäckt att du hade dyslexi.
Mm.
Hur gick det till? Vad var det som till slut sen liksom hände som gjorde att du ändå kunde få liksom veta att det är det som är utmaningen för dig?
Mm. Min mamma, hon förstod att det var någon så här skillnad mellan, alltså mitt förmåga att förstå saker och läsande. Så hon hittade det här dyslexi. Så då så gjorde jag en utredning. Jag tror det var när jag gick på gymnasiet. Ja, det var det. Början av gymnasiet måste det varit. Eller så var det slutet av nian. Jag minns inte, men där någonstans var det i alla fall.
Mm.
Så då gjorde jag en utredning som kom fram till att jag hade dyslexi.
Mm. Mm. Och hur liksom landade det i dig när du ändå förstod att det här var... Kunde det liksom stödja dig i att jag inte är lat och korkad utan det är det här? Eller vad hände med dig då?
Jag ska först och främst säga att för de flesta så är det väldigt bra att få det här intyget. Mm. Och jag har hört många som att det har... De bara, aha, okej, okay, det är så. Men för mig var det mer ett intyg på att ja, men det är som vi trodde, du är inte så duktig liksom. Men det var också, det fanns inte så mycket hjälp att få. Alltså jag fick jättemycket lästräning och så, men alltså det kanske hjälpte, men jag tror inte det.
Nej, du upplevde ingen skillnad av det? Nej. Att bara läsa mer?
Ja, precis. Och det var olika sätt att träna på. De hade olika maskiner, apparater och idéer och tankar och sånt. Men jag tror inte det var ett sätt som hjälpte mig. Men sen vet jag inte. Jag kanske hade varit mycket sämre annars. Så att jag ska inte säga att det är så. Men hur som helst, och det här intyget för mig var mer liksom en... Ja, kolla, vi har... Vi vet nu.
Obehagligt. Minns du då när du, för idag finns det ju väldigt mycket annan hjälp att få och stöd, även om inte alla får det. Det kan vi komma tillbaka till också. Men minns du när du första gången fick använda då ett verktyg som är ett sånt som verkligen fungerar om man har dyslexi? Och vad som hände med dig då?
Det var egentligen verktyg för synskadade. För att jag jobbade på en myndighet som gör talböcker och punktskrift. Och där så var min uppgift att göra så att de programvaror som fanns fungerade med skärmläsare för synskadade. Mm. Ja, men där började jag, då behövde jag använda de här verktygen. Jag behövde lära mig, alltså stänga av skärmen och försöka göra allting som ska göras med hjälp av deras verktyg. Massa snabbkommandon och sånt. Då märkte jag att det funkar ju det här. Alltså talsyntesen då, den var ju liksom hopplös. Det lät ju inte som en... Alltså det är långt från en människa. Och det, alltså det var... När jag hörde folk i början, som innan jag började lyssna själv, det bara läste en blippidiblopp och alltså så... Den var så dålig. Men den var så bra också. Alltså man förstod ju. Så att ganska snabbt så märkte jag så här, gud, jag kan ju verkligen läsa som alla andra helt plötsligt.
Så av en slump, för att det var just där du satt med det uppdraget, så upptäckte du då att det här text-i-tal faktiskt är ett stödjande verktyg i det hela. Vad kunde du göra då? Vad hände efteråt? Hur gick du ut i att försöka ta dig an all text som du antar jag var tvungen att hantera även där då?
Ja, men det var väldigt mycket var digital text redan som jag började läsa mig in i. Och då kunde jag använda de här verktygen. För att jag hade det på min dator i och med att jag skulle liksom lära mig använda. Men de var extremt krångliga, de här verktygen. Alltså, om du tänker en synskadad som tränar upp sin förmåga att hålla saker i huvudet för att man är tvungen det. Och så tar du en Tor som har dyslexi och ADHD. Och hjärnan är helt trashad under hela skolgången, så det är alltså omöjligt att hålla saker och ting i huvudet. Och sen så ser du det på skärmen, det du vill läsa, men du måste göra en massa snabbkommandon för att komma dit du vill. Så det var extremt, alltså jag gjorde ju det, jag är envis, så att jag helt plötsligt så läste jag ju supermycket. Jag läste i samma hastighet som alla andra och jag lärde mig att läsa väldigt, väldigt snabbt och ta in väldigt mycket information. Det blev också att på fritiden så läste jag supermycket. Jag gjorde om DN och sånt där till ett textformat som jag kunde läsa med de här grejerna. Så att jag läste, alltså helt plötsligt från att ha typ flytt. Eller jag har alltid älskat böcker av en konstig anledning. Men helt plötsligt så var det liksom min nya flykt, att fly in i texten. Så jag läste massa. Så det var, alltså att kunna ta in så mycket text var jättehäftigt. Men, och det här hände jättemånga dyslektiker, när man väl får tag i ett verktyg och kan ta till sig text så här snabbt, att man ändå inte kan ta till sig innehållet så bra. För att, du kan tänka dig, om du läser, jag läste ungefär hälften av den hastigheten som vi pratar nu och blev slut och det var fragmenterat, till att jag läser, ja, men, eller lyssnade då till kanske 5 gånger den hastigheten. 5 eller typ 10 gånger den hastigheten ibland också. Och tycker det är jätteintressant, lyssnar. Men typ, och sen men ganska snabbt så märker du att ja, men, gud, jag blandar ihop allting. I texten kommer några olika begrepp. Och sen så förklaras de och sen så refereras de, jämförs. Och sen så går man vid. Ah, eller tekniska, det kan vara tekniska begrepp. Det kan vara vad nu man läser dem. Men helt plötsligt var det jätterörigt. Jag kände som, gud, jag är ju verkligen korkad. För nu kan jag ju läsa som alla andra, men jag kan liksom inte förstå saker och ting.
Mm.
Tills jag insåg, aha, den här studietekniken som man alltid har pratat om.
Mm.
Ah, den kan jag ju faktiskt använda nu. För förut var det just så här, skumläs, skaffa en bild av det, det som är intressant, hoppa lite fram och tillbaka, sen går du tillbaka till det som, aha, men du vet sådär, fördjupa.
Mm.
Man bara, men vadå, jag kommer inte in och läsa klart innan liksom, tentan är. Jag kommer inte kunna läsa helt om att jag kan inte hålla på och hoppa fram och tillbaka.
Nej.
Men helt plötsligt så kunde man ju det, alltså mm. även om jag var i skolmiljö längre. Så då får man ju tvungen att lära sig igen, eller de är tvungna att lära sig studieteknik på riktigt, hur ska jag göra, alltså hur typ gör man så att man, de här begreppen som dyker upp, att man, de finns tillgängliga, kan backa tillbaka till dem eller gjort anteckningar eller så att förstår hur jämför, ja, det där.
Mm.
Och det där är ju en hel, alltså, vetenskap. Alltså,
just.
Och det är därför jag tänker, om man kan få ha talsyntes så tidigt som möjligt i skolan, då kan man ju, även om man läser svårigheter, läsningen kommer senare kanske, någonting,
mm.
så kan man ju lära sig de här sakerna som är så otroligt viktiga i att ta till sig information.
Precis.
Så att jag hade... Det var väl min, när jag fick, väl fick talsyntes, då var det så första steget att bara wow, vad coolt.
Mm.
Det var som meditation också när jag lyssnade. Alltså när jag lyssnade på texter som jag inte, som när jag läste tidningen, det, då är det mycket enklare och allting så här framlagt på ett sätt som man bara kan plöja igenom det liksom.
Just det.
Min hjärna masserades, det var underbart.
Mm.
Och sen efter ett tag lärde jag mig också hur jag skulle hantera stora mängder information. Ja, så det har varit en lång resa.
Ja, verkligen. Och det låter ju som ett liksom, nytt läsuniversum öppnade sig där. Liksom, och det, som du kanske hade älskat från början om du hade haft liksom, förutsättningarna, så att säga.
Ja.
Men vad skulle du säga om du tittar tillbaka på hela den här resan och där du är idag? Hur det här har, för du sa det här med korkad och lat och sådär.
Mm.
Vad tänker du att det här har gjort med ditt lärande på olika sätt? Liksom, hur har det påverkat ditt, det här livslånga lärandet som vi då har pratat om i den här podden väldigt mycket?
Mm. Det är två saker. Det ena är att jag drar mig lite grann för vissa sorts utbildningar. Där det handlar om att man ska typ rabbla information.
Mm.
Men, och du vet inte hur mycket det har med det att göra. Men jag tror att det har lite... Om jag hade haft förmågan att läsa ordentligt från början, då här tror jag hade lärt mig hur man ska ta sig an de ämnena där det handlar om att rabbla mycket.
Mm.
För att jag hade kanske tyckt att det varit viktigt. För jag ville bli läkare och psykolog, kom jag när jag började plugga datavetenskap. Men det var inte ett alternativ för mig då.
Mm.
Det kändes inte som det. Så det har nog påverkat det väldigt mycket på det sättet. Men det andra som är... Alltså när jag lärde mig matte i skolan, från tidigt liksom. Då hade vi... Läraren stod längst fram och gick igenom på tavlan hur man skulle... Liksom, hur det skulle göras. Men det sättet att lära ut passade liksom inte mig.
Mm.
Och sen så kunde man läsa i boken sen om man ville hur man skulle göra. Men det kunde inte jag.
Mm.
Så varje sån där början av en ny del. Då satt jag först och kollade. Fattade ingenting. Och sen satt jag och klurade. Alltså vände och vred på de här formlerna.
Mm.
Tills jag liksom ägde dem. Tills de var mina. Så sen var det aldrig så här, vilken formel ska jag använda? Utan det var bara så här, ja men det är så här det funkar. Alltså, det blev en förståelse mer än memorering. Alltså jag behöver förstå istället för memorering. Och det abstrakta tänkandet, det gillar jag. Alltså det är jag väldigt tacksam för. Och jag tror att det kanske utvecklas ett extra tack vare det. Men jag vet inte. Det kan ju också vara tvärtom. Jag kunde gjort det ännu mer kanske om jag hade texten. Men om jag försöker se det positivt så tror jag att jag har fått en förmåga till det. Och också att vara beredd på att jag har fel.
Mm.
Liksom den här, och också van att länge vara i den här osäkerheten kring hur hänger det här ihop?
Just det.
Du vet, vissa människor, de kan ju ganska snabbt, ja, det är så här det fungerar.
Mm.
Och sen är det någon liten grej som skaver. Kan du bara, nej men det är det så här. Det här blir bra, vi kör så här.
Mm.
Men alltså jag är mer så här. Om det inte funkar, om jag inte har det till 100%. Då är det något som skaver. Mm. Tror jag känner igen det här. Mm. Och då blir man så här, okej, vad är det för någonting? Och det kan ju vara jätteirriterande för en själv. Jätteirriterande för omgivningen. Men det blir också väldigt, väldigt bra. Nej men som mitt verktyg jag har byggt. Där har det verkligen varit så. Vissa interaktionsmönster i programmet har varit så här, men det här går ju inte. Det här funkar inte. Det här stör jag mig på. Liksom.
Mm.
Så har jag liksom lagt 100 timmar på någonting som ingen någonsin kommer märka. Förutom att de hade blivit lite irriterade hela tiden på just att behöva göra den grejen. Men de hade liksom inte vetat om att man skulle kunna göra så här istället.
Nej, just det.
Så ja, det är nöjd.
Och då kan jag ju bara säga att när jag lyssnar på dig, så mycket av det du säger är ju också sånt som jag och vi idag kan se ju faktiskt handlar om hur vi lär oss bäst. Och vi vill uppnå de där abstrakta sätten att tänka idag, för att världen är så komplex och vi behöver det. Och då kan vi inte bara rabbla information. Det kommer aldrig liksom lösa på de sätten. Sen finns det utbildningar som du säger som fortfarande kanske till viss del behöver det. Om du ska vara läkare kanske du behöver ha liksom memorerat in mycket information. Men mycket av det du beskriver är ju det som vi, liksom, som jag är ute och pratar om väldigt mycket, hur lärande och utbildning behöver förändras för att matcha och möta den här omvärlden. Så att då kan jag ju se att du liksom ändå har fått med dig saker som kanske inte alla fick på grund av din uppförsbacke i detta då. Och du sa då att du blir förbannad att barn och unga, kanske vuxna också, fortfarande har det så här, och du liksom tog ju din energi kring det här och byggde då den här verktyget som ska hjälpa andra. Så berätta om Tor Talk, hur liksom började du tänka kring det och att du ville utveckla en app som du är idag som kan stödja?
Jag började plugga igen typ 2011. Jag skulle börja plugga, jag skulle bli psykolog.
Ja.
Jag hade hittat så otroligt häftigt som byggde på att man mäter hjärnvågorna och sen så ger man feedback på sina hjärnvågor. På det sättet så lyssnar hjärnan och på så sätt ändrar hjärnan sitt state så att hjärnvågorna blir annorlunda.
Wow.
Och hjärnan är så händelsedriven.
Cool.
Och det heter neurofeedback. Och så då bara på stående fot nästan, bara det här ska jag göra. Så jag började liksom plugga det. Så det var liksom upprinnelsen. Men grejen är att de här verktygen för synskadade då, de var ju hopplösa.
Mm.
Det fanns även andra verktyg för dyslektiker. Men de var begränsade i hastighet. De gick upp till 300 ord per minut. Jag var uppe i det hela tiden och var frustrerad.
Mm.
Så jag bad liksom att få snabbare, men jag fick höra att det var bara jag som ville ha snabbare. Men jag visste ju att synskadade läser dubbelt så snabbt.
Mm.
Så då, i och med att jag var utvecklare, så utvecklades en egen programvara som kunde läsa dubbelt så snabbt. Alltså jag utvecklade inte egna talsynteser, utan de fanns.
Mm.
Det var bara att jag inte längre begränsade dem till hälften. För att jag vet inte varför de skulle göra det. Men sen så var det också texter som, alltså du kunde ha en pdf som var låst, eller hade e-böcker, så du skymte åt texten. Så jag byggde en workaround för det. Och sen så, om du läser, jag läste mycket inom psykologi och neurologi och sånt. Och där har man referenser inom parenteser.
Ja.
Så att om du markerar en sån, och du vet, man blir tokig om du ska läsa igenom en sida. Så helt plötsligt kommer det så här massa förkortningar och årtal, och förkortningar läs ut. Och det är så att den här sidan kunde ju vara mer referenser än vad det var.
Jag tyckte det var jättejobbigt i text att läsa det när jag började läsa forskning.
Ja, men lyssna på det här.
Ja.
Då byggde jag en funktion först som kunde låsa upp alla de här texterna när de inte var tillgängliga. Och sen så kunde man välja att skippa parenteser. Så när du kom till en parentes, då hoppade den över den och läste vidare.
Snyggt.
Och innan dess hade jag tror jag fortfarande så märken på benen. Jag fick så här stressutslag när jag försökte läsa de här. Men det byggde jag. Och sen, men allt det här var för mig själv.
Mm.
Och sen så ville jag göra högskoleprovet för att bli psykolog. Och då sa de att det får du inte göra med talsyntes, för att det är fusk. Det är ett läsprov. Och sen så har jag varit på dem sen dess. Nu är det så, nej men det är säkerhetsproblem. Jag har verkligen gjort allt. Nej, inte allt, men jag har gjort väldigt mycket.
Mm.
Men de har bara sagt nej. Vi behöver inte din hjälp heller. Så att då var det en kille som vi hade barn på samma dagis som ville göra något. Han bara, men kan vi inte bara ta det här istället?
Mm.
Jag vill hålla på med neurofeedback.
Mm.
Så jag sa, men okej då, vi testar. Så då så på den vägen var det.
Ja.
Ja.
Och vad kan du då, vad har du sett sen du byggde Tore Talk att det här har betytt för andra, även om då inte högskoleprovet än så länge? Mm. Det finns ju gamla strukturer som just nu har problem att möta, som sagt, omvärldens behov och krav. Men förutom det, vad kan du se att det här har betytt då för andra som har fått tillgång till det?
Ja, alltså hur mycket som helst. Alltså det finaste, tror jag, det var någon som hörde av sig. Han hade fått det redan, för det här var typ 2012 tror jag som jag lanserade, eller 13, osäker. Mm. Och då hade han fått det redan då. Och nu hade han precis gjort sin master. Då hade han haft någon pedagog som bara, nu har det kommit, alltså tidigt då, nu har det kommit ett nytt program som är jättebra, det måste du testa. Så han har använt det hela tiden. Och sen så nu hade han börjat jobba på någon, jag tror han var, vad heter det, fysioterapeut. Och så nu skulle han få det på sin arbetsplats liksom. Så jag snackade så här. Och så sa jag så här, ja men du vet den här känslan när man inte som, ja, man kan hänga inte med i skolan, man... Om alla de här typ, ja men lite såren jag har i mig som jag typ när jag träffar andra dyslektiker, jag typ bondar med dem nästan. Mm. Eller jag har inte så mycket sår längre, men jag har haft väldigt mycket sår. Jag kan förstå såren framförallt. Mm. Han bara, nej. Jag bara, jo men så här, alltså jag försökte så här. Han bara, nej. Han bara, nej. Jag har använt det här hela tiden och jag har liksom alltid hängt med och det har aldrig varit något problem. Jag har alltid sagt så här, jag behöver det här. Så jag bara, ja. Så du har liksom inte gått igenom det jag gick igenom. Mm. Ja. Så det är, men sen är det många som börjar på universitetet som inte har haft något verktyg innan. Eller de har haft något sämre verktyg och så vidare. Eller de har bara haft sådana här legumus som är några inlästa böcker från...
Just det.
Och de är bra, men det är inte alls samma sak som talsyntes. Mm. Och gud, det vill jag också prata om skillnaden där om vi hinner det. Mm. Men då kommer folk till universitetet. Och de är liksom vana att läsa så här superlångsamt med jättemycket ansträngning. Och sen helt plötsligt kan de läsa som vem som helst.
Mm.
Och vissa av dem, många av dem har faktiskt ganska bra studieteknik. För de har lyckats ta sig in på de här utbildningarna utan att köpa med betygarna istället. Mm. Så att de har, och då liksom skjuter det iväg. Det var någon som berättade att han började på sin utbildning. Och sen så han halkade hopplöst efter hela tiden.
Mm.
Och sen så det här var, jo sen gjorde han utredning tror jag, och då köpte han Tore Talk, man kan få det förskrivet också, men då han köpte det direkt och sen inom bara typ några veckor så var han i kapp och sen så slutade när han gick ut, då gick han ut ett år tidigare än de andra för att han hade liksom, alltså han var så van att köra så hårt. Mm. och och någon annan som ringde och berättade, hon var 50 och hon hade just liksom fattat att hon hade dyslexi. Men hade ändå använt de här verktygen för hon jobbade i det fältet. Så att hon använde dem ibland. Liksom, så, här. Mm. Så sa jag så här, men du, prova att skruva upp hastigheten och se vad som händer.
Mm.
För att hon lyssnade, ja men typ talhastigheten lite högre.
Ja.
Jag bara tripplade det liksom.
Ja.
Och sen hörde jag hon av sig. Hon bara, det är helt sjukt. För nu blir det liksom en helt annan upplevelse. För att och när du lyssnar snabbt, då kan du typ ha två sidor kanske, så här ekandes i huvudet.
Mm.
Och då ser du hur allt på de här två sidorna, hur det hänger ihop. Alltså precis som en vanlig läsare som läser snabbt. Mm. När du läser någonting där de har ett argument, eller så här, ja men argument, de har olika delar och sen så kommer det upp på slutet. Och så liksom får du det så här, wow, shit, ja så hänger det ihop. Mm. Alltså den wow-upplevelsen fick hon för första gången då. Och det är ju fantastiskt också.
Mm. Otroligt. Och jag slås av, det här jag sagt förut, jag slås av hur många som på olika sätt ändå försöker förbättra för dem som man tillhörde som barn. Alltså när någonting fattades sen eller man upplevde skolan på ett visst sätt och sen viger man sitt liv då att försöka göra det bättre för de som kom efter. Det är otroligt fint att höra de historierna. Och du sa då att, nu har ju du utvecklat det här och vi ska hinna med det där som du sa, höra skillnaden. Men liksom, hur är det för dig idag med hela den erfarenheten som du har med dig och du liksom driver det här företaget med det här verktyget som gör så stor skillnad för andra? Så hur ser din tillvaro ut idag?
Hur menar du?
Ja, men jag tänker, du säger, jag har inte de här såren längre, jag upplever inte de här svårigheterna längre och så vidare. Så hur var det liksom verktygen som tog dig dit? Var liksom, finns det här med dig i din egen tillvaro mer än bara för de som du nu bygger andra lösningar för?
Alltså, inte så mycket längre. Det fanns med mig väldigt länge. Men man får så mycket skam när man växer upp på det här sättet. Och den... Jag tar det ändå, även om inte det har typ försvunnit nyligen. Men typ, om jag kommer ihåg att jag fick ett så här fint mejl av någon. Vilken skillnad det hade gjort. Mm. Och så skulle jag svara på det. Och så var det något ord som jag inte kunde stava när jag skulle svara på det. Och det tog så hårt på mig. Så att, ja, men jag googlade väl upp det och sen så skrev jag det och sen så bara kom jag på att, men gud, här sitter jag och svarar på sånt där mejl. Jag har liksom inte längre, alltså att jag inte kunde stava det ordet, det spelar ingen roll längre. Mm. Alltså, jag är också min egen chef, så att det är inte så att, även om jag hade en, alltså jag kommer inte kunna ha en taskig chef som säger så här, men typ så trycker ner mig för det. Så att, det var så påtagligt liksom, att det där pågår hela tiden. Och typ, jag har skrivit ett program som jag kan ta upp telefonen och fota av någonting, så spelas det upp liksom. Mm. Men jag drog mig ändå för att göra det av en anledning, när man var, fast jag ändå pratade, jag fagga väppen, men jag hade dyslexi och sånt där pratade om. Så det är väldigt mycket man typ, man frågasätter det man har skrivit, typ, är det här bra, är det okej och så här. Men för typ 2 år sedan, då blev jag av min dyslexi. Och jag vet faktiskt inte riktigt hur. Mm. Jag har liksom alltid försökt att bli av med det i olika perioder. Ibland har jag bara struntat i det för att det funkar bra ändå. Men jag alltid trott att det liksom är någon silver bullet för att må jättebra. Liksom, vad som har annat. Så bland annat neurofeedback och lite annat höll jag på med. Men en dag så var den borta liksom. Skammen var liksom fortfarande kvar på något sätt. Alltså jag skämdes över att jag hade mitt företag Tortalk, vilket känns jättekonstigt idag. Jag kan inte förklara varför. Jag skämdes att jag förespråkade tasentes. Jag bara skämdes över vem jag var totalt. Mm. Liksom. Det var liksom i min DNA på något sätt. Men där jag började liksom gå igenom massa olika saker som jag, så här, varför skäms jag för det här? Och sen så, i och med att jag älskar att klura, så blev det liksom min fritidshobby liksom, att hitta saker jag var rädd för, saker jag skämdes för, och liksom bara göra mig av med dem. Så idag har jag inte det så mycket, men jag har ju full förståelse för de som har det. Ibland när jag får supportsamtal om någon som är liksom arg i början, alltså, då tar det kanske, jag menar, det kanske tar några sekunder. Sen så är det trevligt liksom. Att jag går liksom inte in i reaktionen om det. Man bara, ja, okej, jag fattar liksom. Det här är hopplöst att det inte funkar i verktyget nu när du behöver. Men nu läser jag med ögonen mest hela tiden. Men jag läser med ögonen, alltså normal hastighet. Alltså om man som dyslektiker vet man vad som är en normal hastighet.
Ja, förstår det.
Man själv. Jag har inte full koll längre, men jag vet att jag var typ snitt någonting. Fast min hjärna jobbar ju så mycket snabbare, så att ibland om det är mycket text, då lyssnar jag med tasentesen. Och där vet jag att det är många handläggare och sånt på universiteten och på företag och sånt som inte alls har dyslexi, men de jobbar med verktyg och det visar för andra, och de använder det själva då när de läser vissa texter och så. Så jag gör det som dem nu, så jag använder det ibland.
Men då beskriver ju du liksom att det har ju varit en jättelång resa, och den har betytt, format dig jättemycket, som du beskriver. Du hade nog blivit en väldigt bra psykolog också, hör jag, tycker jag mig höra. Men då är det frågan, vi som idag lever, alla som idag träffar barn och kanske också medarbetare, som då, som den här kvinnan som var 50, som inte visste innan och sådär. Och du sa där i en bisats, det är också, by the way, väldigt stor skillnad på talsyntes och en inläst bok till exempel. Så vad är det vi behöver förstå för att på bästa sätt kunna se till att ingen annan ska behöva göra den här resan som du gjorde på samma sätt?
Alltså det där är en jätteviktig del, skillnaden där emellan. Och det är det ena, vi ska gå in på det. Och det andra är också att när du har någon med dyslexi så har de så mycket dåliga erfarenheter av att bli hjälpta inom citattecken. All god intention och så försöker man göra det som man tror ska funka. Och så här, hur man själv har lärt sig och sånt där. Men många, alltså det är det som är definitionen av dyslexi, trots adekvat träning och allt sånt så utvecklar man inte läsning. Så ingen av de grejerna kommer funka. Sätt in i vad barnet behöver. Fråga och lär den utveckla sitt sätt att förklara vad den behöver. För om du frågar, vad behöver du? Och då är det egentligen igen det här som jag hatar. Jag kan inte bara rabbla. Om du frågar, typ, vem är du? Jag visste att den skulle komma, så att jag har ju förberett den. Annars hade jag fått panik. Jag har sprungit härifrån. Men jag hatar att rabbla saker och ting. Det är inte alls min grej. Så att i dialogform liksom ta reda på så här, men är det här någonting som funkar för dig? Kom bara säga så här, nej, vill jag inte göra. Okej, okay. Finns det någonting du vill göra? Och så. Och hålla på. Och sen är det så här, ja, men typ presentera verktyget. Se till att du kan verktyget själv. Och sen presenterar du verktyget för barnet. Och sen kommer barnet tycka så här, nej, men det här går inte. De här rösterna är konstiga. Eller så här jag kan inte fokusera. Och då är det så här, nej. Visst. Och så kommer det vara i början. Det kommer vara svårt att liksom fokusera. Alltså helt plötsligt kommer det bara massa ord. Och så ska du liksom hänga med på dem. Och som det var för mig, min hjärna var ju helt trasig på grund av att läsande i klassen. Så att när lärare väl pratade, ja, men det hade jättesvårt att fokusera.
Såklart.
Men idag när jag läser med talsyntes en stund och sen lyssnar på den, alltså jag är ju världens bästa lyssnare nu. Alltså jag är så van att lyssna. Men jag var inte det i början. I början var det så här, lyssna om hela tiden och ha med. Alltså när du börjar använda verktygen, ja, men det är en inlärningsperiod. Och när du lär dig läsa med ögonen. Alltså hur mycket träning och hur lång tid är inte det? Och sen så är det ganska vanligt att man bara ger verktyget till barnen. Ja, nu ska du använda det här. Men har du använt verktyget nu? Nej, men du har ju fått ett verktyg. Och då blir det som typ skamning på det. Och sen barnet känner att de har fått all hjälp den kan få. Alla ansträngt sig för den. Och sen så funkar det inte ändå. Jag hade någon lärare som sa det till mig. Men nu... Du skulle egentligen inte kommit in här. Det var samma sak på gymnasiet. Jag lyckades komma in när jag skulle komma in. Det skulle inte kommit in här. Men nu fick du göra det. Så nu får du bevisa att du kan. Liksom. Och det var så här. Ja, nej, det var inte schysst. Liksom. Men det var. Och de var frustrerade. Liksom. Det var liksom det här. De fick inte ihop det. Så att när man får hjälp men inte får hjälp. Det är fruktansvärt kontraproduktivt. Så istället. Verkligen försöka förstå vad behöver det här barnet och sen förstå hur man ska lära det barnet använda talsyntes på ett bra sätt. Alltså det är inte barnens jobb att förstå hur de ska använda verktygen. Förstå att det kan hjälpa dem och allting sånt där. Det ska ju komma från den som lär ut. Den ska ju vara övertygad om att det här fungerar. Och sen så kanske det är så. Det kanske inte funkar för den eventuellt. Men i de flesta fall så fungerar det. För att när jag sitter med barn och som aldrig vill läsa. Alltså så låter man dem ta någon gå in på någon sida du tycker är intressant. Ja, är det tonåringar då kanske det blir typ Aftonbladet, Pulsen och någonting. Jag vet inte om det är nu. Min ålder kanske hette säkert det på 90-talet. Men i och för sig, jag kan avslöja det. Jag vet inte varför jag inte skulle göra det. Och helt plötsligt så får man inte kontakt med barnen för att de är igång och läser. Så det är väl också en grej att liksom ge dem text som de vill läsa som inte är så komplex. Alltså ge dem inte en bok i filosofi med jättekonstiga begrepp och allting. Så ge dem text som flyter på. Så först bli övertygad själv om att det här kommer hjälpa dem. Och sen så hjälper de, skulle jag säga. Och sen så finns det också alltså folk som håller kurser, och förhoppningsvis har man en lärare i skolan som är bra på det. Men som förälder, om man har tid. Det är väldigt många som läser högt till sina barn, och det är jättefint, verkligen. Men ibland kan det bli så här, ja men lär barnet att läsa själv istället.
Mm.
Alltså läs, ta den där stunden, det är också mysigt, men när det kommer till läxor och sånt.
Mm.
Alltså jag förstår, alltså det, man får en känsla av att man verkligen hjälper sitt barn. När man sitter och läser högt liksom. Och gud, det kanske till och med låter bra inför andra att man gör det. Men om du istället tar dig tid och förstår verktygen och lär ut, gud det låter som hemskt människa nu. Men och lär ut det här, så ja men då kommer de kunna göra det själva istället.
Mm. Jag tycker att det du beskriver skulle kunna klassas i att man har en väldigt bra didaktik, om man nu pratar ett sånt språk.
Ja.
Alltså hur man liksom tar sig an det som ska läras, om hur det kan undervisas i det och så.
Ja.
Och hur var det då med den här skillnaden? Vad är det som talsyntesen gör som inte bara en uppläsande förälder eller en inläsande skådespelare kan göra?
Ja, för, alltså, det exempel du har någon som läser för dig. Där är det så här, okej, så tänk dig att du börjar tänka på något annat hela tiden. Så, förlåt, kan du läsa det igen? Kan du läsa det igen? Kan du läsa den där delen? Alltså det kommer du inte göra.
Nej.
Då kommer du mörka att det inte är så här, det är ett tråkigt ämne kanske och så vidare. Du bara, sen så, du bara tänker dig den känslan liksom. Det går längre och längre, du får mer och mer läst för det. Du fattar ingenting och du vet att frågorna kommer, allt skammen kommer sen.
Mm.
Så där har du en grej. Men sen också när du läser i vanlig typ talhastighet, då kommer informationen så pass långsamt.
Mm.
Så då måste du hålla fokus. Alltså du måste, din förmåga att hålla saker i huvudet blir ju ganska, det blir krävande liksom.
Mm.
Tänk dig också att du har en hjärna som snurrar på och du börjar tänka på det ena och det andra liksom. Och sen så kommer den här långsamma rösten. Och så ska du hålla fokus på det, så kommer det en massa tankar hela tiden. Alltså det är omöjligt, du kommer börja tänka på annat.
Mm.
Så när du har talsyntes, då kan du, jag läser, och det är typ fysisk begränsning därför. Jag är uppe typ 600 ord per minut. När vi pratar så är det ungefär 100 ord per minut.
Mm.
Eller i alla fall på ett film brukar man säga textremtan 100 ord.
Mm.
Och om du skulle lyssna på det nu skulle du bara, men du, det här hör jag inte. Det låter inte ens som tal. Men om du skulle lyssna under typ kanske några veckors tid så skulle du kunna lära dig det.
Mm.
Och sen är det inte alla hjärnor som vill vara det. Men jag kan tänka mig att du skulle vilja lyssna så snabbt.
Mm. Jag blir sjukt hugen på att testa.
Ja, ja. Mm. Ja men det tycker jag vi ska ordna att du får göra.
Ja.
Det är givet. Så att, och sen så, om du speedar upp det, då blir det helt plötsligt, alltså även om det inte blir superintressant så blir det så mycket som händer. Alltså det blir så mycket stimulans i dina öron.
Mm.
Så du bara, okej, vad säger den liksom? Du är hyperfokuserad på att höra vad den säger. Det finns inte utrymme för att du ska börja tänka på annat.
Mm.
Helt plötsligt. Så att helt plötsligt så har du liksom en, som en strålkastare på liksom. Mm. Det är det här du ska, och allting annat försvinner ut. När mina barn var små, jag läste tidningen hemma. Och när de liksom blev mer och mer högljudda, alltså då kunde jag bara dra upp hastigheten. Om de inte verkligen behövde mig. Men alltså, behövde de inte mig. Alltså de bara lekte runt. Så då drog jag upp hastigheten. Och då kunde jag liksom fokusera på det.
Blocka ut dem.
Så den är superviktig.
Ja, verkligen.
Och men sen är det också. Om du lyssnar. Och så tappar du tråden. Om du lyssnar på en ljudbok. Ja, men då ska du hoppa bak. Vad är det? 30 sekunder? 10 sekunder. Så ska försöka hitta rätt. Och så ska försöka lyssna. Okej, där var. Just det var där. Det var där. Okej, nu ska jag vara fokuserad. Och försöka förstå vad de säger. Vilket är. Så skulle inte du kunna läsa en forskningsrapport, eller hur?
Nej, det skulle ta otroligt lång tid.
Ja. Och sen om du tänker att du skulle läsa en forskningsrapport, så kommer det bara ett ord i taget. Ett ord kommer, sen blir det en paus, och sen syns nästa ord i taget, sen paus, och sen nästa ord i taget. Så bra.
Mm.
Och sen ska du försöka förstå vad allting handlar om. Liksom. Så att med talsyntes kan du typ markera en mening som du vill. Eller du kanske först läser igenom det mesta. Liksom. Okej, det där var någonting som jag undrar. Och då markerar du den meningen, så trycker du på play så läses den.
Mm.
Och sen så trycker du kanske play igen. Och du kanske lyssnar på den 3 gånger innan du frågar. Sen kanske du tar halva den bara för att det är så här, ja men dubbelnegationer och sånt där. Vad säger den?
Just.
Och sen slutar du läsa så kollar du istället. Vad säger den för någonting? Vad står det för någonting egentligen? Så du har liksom att du kan välja exakt vad du ska lyssna på och du har det typ synligt framför dig.
Just det.
Och om du jämför det med en talbok,
mm.
då blir det någonting helt annat. Du kan, du ser inte och du kan liksom inte hoppa så styra så mycket. Du kan liksom inte heller, en talbok kan du inte heller öka hastigheten så mycket. För att när du läser in, då läser du för att det ska vara bra. Alltså det låter bra i den hastigheten som du pratar.
Mm.
Men när du har en talsyntes och ökar hastigheten till 600 ord per minut, då sätter du talsyntesen ihop de ljuden som den tycker funkar bra för att förmedla innehållet i den hastigheten.
Mm.
Det är inte att du liksom bara klipper random som du gör om du har en, om du läser upp, om du sprider upp en röst. Då klipper den random så att det ska liksom fortfarande låta hyfsat, så att det inte blir, istället för Kalle Anka så klipper de bort lite grejer som jag förlåt.
Just.
Men då försvinner ju massa information. Så när du är uppe i typ tre gånger tal, då börjar det bli svårt att hänga med.
Mm.
Och när, men med talsyntes så kan du dra upp till 600, för då vet de precis. Precis, vad de ska ha med. Och där, också, där skiljer det också mellan olika talsyntesröster. Att vissa röster klarar av högre hastigheter och vissa gör inte. Så det där är en hel vetenskap. Så ska man vara en, ska man ett barn eller, någon, eller man är själv en någon som vill läsa men inte, ja, som är dyslektiker eller liknande. Ja, då är det jättemycket att sätta sig in i. Men det är också en sån värld av möjligheter.
Mm. Ja, det hör jag ju verkligen att det är.
Så det är den stora skillnaden mellan de två grejerna.
Ja, och den låter ju helt avgörande, precis som du sa. Väldigt stor skillnad. Om du då avslutningsvis får... Jag tänker liksom, vad tänker du när det pratas mycket om att barnen kan ju inte ens läsa och skriva idag? Alltså att det finns en ganska mycket sådär att det är bara, precis som du också fick erfara, att såhär, läs den här nu då, boken och sådär. Om du fick liksom påverka någonting i hur vi pratar om det här med läsa och skriva och också kanske en systemförändring som skulle hjälpa just dyslektiker, vad skulle det då vara?
Alltså om jag bara önskar helt fritt, fast jag vet att det är svårt att genomföra.
Mm.
Då är det att man skulle ha talsyntes supertidigt. Innan man börjar läsa kanske.
Mm.
För att då lär man sig att ta till sig komplexa saker. Alltså jag hade älskat det.
Mm.
Att liksom kunna ta till mig det. Man lär sig också då hur man formulerar sig. Man lär sig hur andra formulerar sig i text. Och att man kanske också har ett sätt där man kan skriva, prata in text och så vidare. Men det är typ om du ska lära dig köra en bil och då är det jättebra att börja med en automat.
Mm.
Du kan typ lära dig trafiken och allting. Sen kan du lära dig en manuell.
Mm.
Istället för som idag, du ska sitta och lära dig en manuell. Det är liksom första steget innan du kan gå ut och köra, eller som det är idag, men som det har varit i alla fall.
Mm.
Så där typ vore optimala, kan man bara lära sig först hantera bilen och sen så lär man sig. Och sen så kan man lära sig det i trafiken, där man redan kan. Alltså det är så många som då inte skulle, alltså det är så många träffar som liksom, nej men jag är inte intresserad av text, jag vill inte läsa liksom.
Mm.
Nej, jag förstår det liksom. Alltså vissa kanske inte är det, men jag tror att väldigt många har tappat läslusten.
Yeah.
Och sen är det så här, men varför är det så viktigt att ta till sig skriven text med ögonen? Alltså jag tycker skriven text är superbra. Det är som en, alltså det är som en databank som är helt fantastiskt sätt att lagra på, strukturera allt. Alltså det är, alltså och flöde, alltså hur. Alltså det är fantastiskt, jag älskar det.
Mm.
Och hur man kan navigera i det liksom. Men varför måste det vara att man måste läsa med ögonen? Alltså jag tror att vi är förbi det. Alltså med alla andra, man kallar det distraktioner och sånt. Vilket det ofta är. Men det är också så här, ja men distraktioner från vad? Du säger så här, nu ska du sitta här och öva dig och lära dig läsa. Du ska få alla de här symbolerna och betyda någonting. Alltså för vissa kommer automatiskt, de bara sitter och sen så blir det så. Men för väldigt många gör inte det så mycket jobb i att få till. Så man istället bara kan förstå att det är ganska förlegat. Alltså datorerna kan göra det här åt oss.
Mm.
Så varför är det så viktigt att vi kan läsa med ögonen? För jag tror också att om du gör det, alltså du har det här tidigt, då kommer du så, alltså många tror jag inte kommer utveckla läs- och skrivsvårigheter. För att det inte är så mycket skam och sånt kring det.
Mm.
Alltså jag tror att en del av min, att jag, det försvann, det var att jag liksom övergav lästräning helt och hållet. Jag gjorde bara sånt som inte hade med själva läsandet att göra. Alltså mer med hur hjärnan fungerar.
Mm.
Så för mig, alltså jag läser hur mycket som helst, men sen när jag inte läser det, då har jag brutit av med det. Jag har andra som använder TORT och som blir av med sina lässvårigheter och inte behöver använda det längre senare. Alltså det är inte jättevanligt, men det händer. Och sen tycker jag så jätteviktigt att säga, det är inte målet alls. Men målet är ju att du ska kunna ta till dig text utan att skämmas. Och använda de verktygen som finns, redan finns. Liksom. Alltså det här är så vi kommer lära oss. Eller det här är så vi kommer ta till information framöver. Vissa, eller jag läser ju nu, liksom, men alltså många kommer läsa. Men vi kommer ha andra sätt och de är inte fel. Mm. Att ägna år, alltså som vuxna människor fortfarande kanske håller på. Alltså inte hur mycket energi de har lagt ner på att försöka lära sig och läsa ordentligt, för att det är det man ska göra. Folk hör av sig till mig ibland, och det kommer, nu kommer jag kanske göra det för jag säger så här i den här podden. Mm. Men annars som är med i podden så är det folk som hör av sig. Vi har den här metoden, du måste, liksom, du måste lära och läsa. Så jag bara, nej, men det måste jag inte.
Nej.
Du måste det, det är viktigt. Och för andra också. Jag bara, men, det är inte viktigt att läsa med. Alltså det är viktigt att kunna läsa hjälpligt med ögonen.
Liksom.
Men det är inte viktigt att kunna bara läsa med ögonen. Ja, det är så jag skulle vilja få till att man insåg att, men okej, kolla här, all utveckling som finns, kolla vad vi kan nu.
Mm.
Kan vi lämna de här barnen i fred?
Mm.
Ja.
Och de här rimmen som ska fösa alla barn åt ett håll som vi hör i
vad är det för rim?
Ja, från skärm till perm tänker jag på till exempel.
Jaha,
från app till mapp.
Ja, exakt.
Ja. Ja, de som då inte väger in allt det här som du har sagt, det tänker jag mig att det blir så oerhört förenklat. Och det är många som har vittnat om det av mina gäster. Jag är otroligt glad och herregud vad jag har lärt mig mycket, Tor Guy. Tack snälla för det.
Vad roligt.
Ja. Jätteroligt, det är det bästa jag vet i de här samtalen. Tack för att du kom till Livslångt och berättade om den här resan och om den här Tor Talk då, som har blivit en hjälp som du hade behövt när du var liten, men nu får vara det för andra.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt att prata om det.
Kul. Och då är det så att i nästa avsnitt av Livslångt så ska vi få höra mer om hur man försöker jobba med det här på ett samhälleligt plan kan man väl säga då. Så då finns Helene Öberg, generalsekreterare för Prinsparets stiftelse, som har engagerat sig väldigt mycket i de här frågorna med mig. Och vi hör hur det här ser ut också på fler sätt med dyslexi i samhället.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.